Sändningarna presenteras av Nya Expect.
Hallå där, det är fredag, Ringvägen 52, Södermalm, Stockholm. Det innebär tiki-taka. Och det är ju alltid något speciellt med fredags tiki-taka. Eller hur, Per Lagerström?
Ja, det blir väl lite av min specialitet på fredagarna.
Ja, det har varit, den här veckan har varit Champions League och vi ser fram emot en Premier League-helg.
Ja, det är därför. Man kan snacka upp helgen. Ja. Det är bra känslan.
Och så ser vi fram emot att höra Jonas Olssons kloka ord idag också. Det har hänt mycket.
Ja, lite sänkt av pollen är jag. Ja, lite sänkt av Djurgården.
Jag trodde Djurgården skulle säga det.
Ja, men det känns ju för bra igår.
Ja. Hade du tänkt något annat?
Nej, men jag hade hoppats. Ja. Men vad någon sa innan matchen, Chelseas transfer value är 1 miljard pund. Djurgårdens är 20 miljoner, så att där är väl svaret i mångt och mycket.
Ja, jag skrev till min kollega Nick Sömblad, han sa, det här går inte bra. Allt under 1-7 är bra sammanlagt, skrev jag. Det kan ju luta åt det. Ja, det är klart det är skillnad. Det är inte som det var förr. Men ändå så...
Man måste få drömma ju. Ja. Exakt, för det är en sån match.
Vi vill ju ha lite åsikt.
Men det var mäktigt oavsett. Och att ett svenskt lag är liksom en Europa-cup-semifinal. Mm,
det är bra.
Ja, det är häftigt.
Ja, en som kostar mycket pengar är Dembélé. Titta, som har gjort mot Arsenal.
Först,
ja, vi spelat ut en kvällskelja. Och så nyprat direkt. Jonas.
Ja, nej, jag är väldigt imponerad av PSG. Har varit hela Champions League-våren egentligen. Och det var ju de här spelarna som var utslagsgivande. Dembélé, Kvartskelia var ännu bättre tyckte jag. Och så det mittfältet som är Vitinha, Fabian Ruiz. Nej, det var mäktigt att säga, men det var ju såklart till returen.
Ja. Är det intressant med Dembélé? Fyller 28 snart, även fast han var tredje dyraste genom tiderna. Och så har det Rafinha, Barcelona. Alltså de här spelarna, som att de tar steg, tycker jag, efter 25. Ja. Tycker jag är intressant att han får sån enorm säsong. Mm. Hade varit bra förra också. Mm. Och så Rafinha då, samma sak.
Ja, man märker också, det är ju en mer färdig spelare nu. Mm. Just beslutsfattning och sånt. Så att, vad mäktigt.
När de här lagen möttes då i Champions League-serien i oktober på Emirates Stadium, då vann Arsenal med 2-0.
Men då var inte Dembélé.
Nej, han var hemma på grund av dåligt uppförande.
Disciplinära.
Och Kvaratskhelia, han var ju i Napoli, så att det är ju i mångt och mycket ett nytt lag. Han var ju bra i Dortmund, riktigt bra, men fick det väl inte riktigt att flyga i Barcelona, men här är PSG efter 25 mål på 25 matcher under 2025.
Han har ju skadat mycket, så att säga, i Barcelona också. Men han trivs väldigt, väldigt bra. Och jag menar, den trion där framme, om det är, ja, det är ju Kvaratskhelia och Dembélé som spelar utslutande, sen är det ju Doué då eller Barcola, de tre trivs ju tillsammans. Det tycker jag när man tittar på dem, att man slås av att de är extremt skickliga en mot en, men de har också huvudet uppe, och liksom, är det en bättre läge att sätta bollen till en lagkompis, så gör man det. Det tycker jag är mest imponerande.
Det hänger väl säkert, du är inne på det, dels vilka man rör runt omkring, som också formationen. Nästan alla de där bilderna är han ju rättvänd. När han får liksom komma lite bakifrån och liksom hämta bollen. Och så är det den där farten som PSG hade. Vissa lag har ju mer jobbat än tänkte när han var Barcelona. Då ska du sitta ihop lite grann, du ska bygga anfallen. Nu får han ju flyga fram, som kanske Dembélé är de bästa spelarna i världen på. Att just komma bakifrån med fart.
Och att han spelar i en ny position, så att säga. Han har ju spelat på kanten mycket tidigare.
När Kvaratskhelia kommit, han får flytta in.
Ja, precis. Nu spelar han som en droppande nio, kan man säga. Och han gör det väldigt
bra. Kvaratskhelia är också imponerande. Han kan ju... Han
var bäst i dag.
Jag tror att han är högerfotad, men jag är inte säker.
Nej, det är nu ingen riktigt.
det måste ju nästan vara där att det är en sån alltså, för att lagen är så bra på att försvara. Att du kommer ju ta samma med Barcelona där. Att du måste ha tryck på vardera sida. Alltså, för att annars så kan du stänga en spelare. Men det kan man inte när Kvaratskhelia finns med där. Hur ska motståndaren göra då? Och då finns det alltid någon yta. Då spelar han så skickliga att ta just den ytan.
Ja, det är imponerande. 25 mål på 25 matcher under 2025. Alltså för Dembélé. Han leder också skytteligan i Ligue 1. Arteta inför returen i Paris.
We are half time, and my message being exactly the same post Real Madrid at home 3-0 is we have to go to Paris and win the game, and we are more than capable of doing it because I saw two very good teams where the margins are so small and they had efficiency in front of the goal, and their keeper as well made a difference to see the result that we've seen tonight.
Is it still 50-50 the tie?
I don't know the percentage, but we have a lot of chances to be in that final. And as I repeat myself, you have to do something special in the competition to earn the right to be in the final. And the time to do it is going to be in Paris.
Okay, will the performance have to be significantly different next week in the Parc des Princes?
I think the margin were so small, so I don't think so. But if it's significantly better, hopefully the result will be significantly different as well.
Favorit att gå vidare nu?
Ja, PSG givetvis, med tanke på resultaten de med sig, med tanke på att de spelar hemma. Men för Arsenals del, att få tillbaka Thomas Partey, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. För då kan man också, i och med att han kommer in på mitten, kan man flytta upp Declan Rice lite högre. Merino kan spela i nummer 9-position, så man kommer att vara starkare som lag, men det är klart att det är en tuff uppgift.
Per, Luis Enrique sa i en presskonferens här tidigare att Arsenal är Europas bästa lag utan boll.
Ja, men pressspelet, och jag tror det är väl det som kan tala för, alltså också att de kommer dit och nu är de inte favorit och nu måste Arteta göra någonting. Och det har han visat den här turneringen att han kan göra. Och det är väl det som ska liksom tala för dem. Jag håller med Jonas, PSG är ändå favoriter.
Mm. Ska vi gå till den andra matchen? Alltså det var en riktig...
Alltså det var, nej, det var otroligt.
Nej, det var, jag tror inte, jag var ju nere.
Du var på plats.
Hade, ja, ju nästan var där. Det small redan efter en minut, Thuram, och så den här... halvbicykletan som Ljungberg kallar det för, från Dumfries fram till 2-0, det är möjligt. Inter som var ur form och allt möjligt. Men sen så visade ju Barca lite klass.
Ja, det får man säga. Nej, det var en brutal fotbollsmatch.
Ja, vad hände?
Och bara... då tänker man också Inter då som har varit så extremt försvarsstarka. Ja, men liksom, de hade inget svar när min Jamal drog upp fartal, vilket mål det är.
Ja, först förbi Thuram, ja. Sen förbi Mkhitaryan och sen... ska vi kalla pillar han in bollen.
Han vet ju om vad det är, och han åker ju slalom, och det är inte att förglömma också, det här Barcelona hade ju en cupfinal mot Real Madrid i veckan med förlängning där de spelade en av de galnaste matcherna, och så på den här matchen, och ändå gör de där spelarna på det där sättet. Det tycker jag är prestationen av matchen, ändå imponerande från Barcelonas sida.
Ja, vi har pratat om det, alla har pratat om det, hela världen pratar om det. Titta vilka rökare från Rafinha. Jag vet inte om... hade han fått det där målet? Jag tror att det blir ett självmål.
Ja, det syns sig på Jansson.
Men han är alltså en poäng. Han är 12 plus 8, för han hade en nickpassning till ett mål där. Han är en poäng ifrån Ronaldos rekord. Poängrekord på en säsong i Champions League. 20 poäng, Ronaldo har 21. Så det är ju...
ja, jag tycker han ska få målet först. Om man skjuter så den studsar i målvakten.
Ja.
Då måste du ju han få. Jag tycker att man ska få det. Ja. Ja, annars blir självmål,
tycker jag också.
Ja, oavsett så kommer han kommer ju så otrolig statistik, men kommer ändå lite i skuggan då på grund av Lamine Yamal, såklart. Med tanke på hans prestation, med tanke på hans ålder. Men Rafinha har varit brutal.
Men också Hansi Flick då, som väljer att säga att Rafinha är min viktigaste spelare hela säsongen och spela honom. Alltså att han får förtroende, så gör han det. Men vi kanske ska titta på den här andra.
Vi kan väl titta på, han är 17 år. Han debuterade i Barcelonas A-lag som 15-åring. I landslaget som 16-åring. Han är redan Europamästare. Mm. Och nu dominerar han Champions League-scenen som 17-åring. Gjorde sin 100:e A-lagsmatch för Barcelona förresten mot Inter.
Ja, och nu ser vi några mål av honom. Vi ser hans bollkontroll, det är otroligt. Han är redan nu en av världens bästa en mot en spelare. Men sen har han ju liksom ett blick för spelet som är helt otroligt. För han har ju lika många assist som mål i den här tröjan. Han är ju otrolig framspelare också.
Men just som Per säger, just blicken, just beslutsfattningen för en så ung kille på den här nivån. Vi såg det i EM med Spanien. Vi såg det här i en Champions League-semifinal mot, som sagt då, erkänt försvarsstarkt lag. Han gjorde det som han ville och gjorde det bra. Varenda gång han hade bollen så var det någonting kreativt. Det var alltid rätt beslut. Ja, det var otrolig prestation som man sällan ser. Så jag vet att Niva och Jossen satt och pratade om det i studion, att kan man påminna sig den liksom kvaliteten av en spelare i den åldern
Vi får gå tillbaka som jag tror Igersson sa, Pelé 58 i VM-finalen då.
Vi får en lite bättre, lite yngre referens.
Han var 17 år också. Han var 17 år också. Och Pelé har väl du hört talas om också?
Det har jag hört talas om.
Tack. Skämt åsido.
Nu var det en VM-final i
sig. Ja, det var en VM-final. Det här var bara en Champions League-semifinal. Första match.
Men kan man inte säga en sak till? För han var bra i EM. Men det som sker den här säsongen, för det här tycker jag, det är ju svårt att... Vi är på väg och, vi har redan sett någonting tycker jag världshistoriskt med hans liksom, prestation att dominera så totalt, men nästan så att du ser månad för månad att den här killen utvecklas, att den här säsongen, han var dominant i EM, men han är otroligt mycket bättre nu. Och jag undrar, när slutar det? Nu är klart att det kommer att sluta, men tänk om det här fortsätter, för så dominant han är redan. Jag liksom, det ska ju kunna fortsätta i ett par säsonger.
Ja, det ska ju kunna göra.
Och då undrar jag, vad är det vi håller på att se för någonting? Det är helt unikt tycker jag på världsfotbollsscenen, en sån här ung spelare.
Förutom då 58 med Pelé.
58? Jag har inte födts då, Jonas, men jag har ju försökt att tala om för mina goda kamrater och kollegor att historiens vingslag är viktiga. Vad hade West Brom varit utan sin historia?
Ja, nej, så är det ju.
Ja, precis.
Ja, men det får gå med tiden också.
Men ska vi jämföra, då får vi ju gå tillbaka. Ja. Jag har ju inte sett Pelé.
Nej.
Men jag har ju hört alla berätta om hur fantastisk han var.
Men om man ska ta något i närtid, så, precis som Per säger, fortsätter så här, så får man ju börja göra jämförelser med Ronaldo och Messi. Han är inte där än, för Ronaldo och Messi, när de slutar sina karriärer, så förmodligen de, statistiskt sett i alla fall, två bästa fotbollsspelarna vi har haft i det här spelet. Liksom. Så att, men det är ju liksom, det är där han börjar nosa i form av att jämföra.
Ja, men egenskapsmässigt och åldersmässigt är han ju redan där. Ja. Men det han inte har, det som gör dem så stora, det är att de har varit över så enormt lång tid. Och det är ju väldigt få spelare som klarar det. Men att han har ju all potential att komma dit om man tittar på vad han är just nu.
Ja. Emilia Mall är ju inte dummare att han tar efter de som han tycker har någonting. Vi har håret här, va? Mm. Neymar tyckte han har snygg frisyr. Och så Ronaldinhos lite... Ja, ni ser.
Ja.
Och Romarios tåfjort. Honom minns ni väl, pojkar, i alla fall. Ja, det visste. Det är bra.
94, va?
Ja, exakt. Romario Bebeto handlar om då.
Ja.
Och den här Messis bollkänsla, va? Man kan ju,
alltså... också tyngdpunkt, för kolla hur lågt den är, kolla hur lågt han hämtar kraften väldigt väldigt lågt ner, som gör, som precis som Messi gör, det gör att han också har kraften att ta sig förbi.
Det är lite sådär, det
har han lite egna hyss för sig, titta här.
Men just det här målet mot Inter, det första målet han gör där, det målet han gör, det är ju precis som du säger, det påminner om Messis. När han bara flyter igenom, när han skiter liksom i steget där, och det handlar mycket om tyngdpunkt såklart och teknik och de andra kvaliteterna, men förutsättningen är ju det såklart.
Du var inne på det, Per, vad ska inte bli av den här killen, han är 17 år. Det är en intressant jämförelse som vi kan göra rent statistiskt, det att han gjorde alltså sin 100:e match, Lamine Yamal, mot Inter i förrgår. Vid samma ålder så hade Messi gjort 7 A-lagsmatcher för Barcelona.
Nej,
han är ju tidigare. Alltså han, det är därför jag är så exceptionellt. Han är tidigare i sin utveckling än vad Messi var. Han har kommit längre i den här åldern. Sen då tittar man, jag såg den där statistiken också, på de 100 första matcherna i Barcelona, om man bortser från det, så hade Messi gjort betydligt fler mål. Men poängmässigt är nästan lika, trots att den här killen är yngre. Mm. Så att han är ju redan där och nosar. Han har alla förutsättningar att faktiskt bli minst lika bra, om inte bättre faktiskt. Mm. Vilket man, jag trodde inte jag skulle säga det under kanske min livstid, när man såg en sån spelare som Messi tillsammans med Ronaldo.
Ja, det är riktigt häftigt. Svårt att hitta superlativ. Alltså,
efter den prestationen så är det verkligen det. Ja. Det mesta är sagt redan. Och jag menar bara att vi sitter och pratar om honom i samma andetag som Messi, och alla känner att det är någonstans rimligt att göra det. Det säger mycket om man ska.
De leder ligan, de vinner, han vann den där cupfinalen, gör 2 assist mot Real Madrid i den matchen. Alltså det är inte bara en final, eller det är över tid, du, en hel Champions League säsong,
ja, och EM. Minns vi ju avgörande varandra, inte minst i finalen. Liksom.
Hörrni, Frida Nordstrand har träffat Jordi Rora, före detta akademichef i Barcelona. Han säger så här, jämförelsen Yamal Lamine Messi.
Y al haber visto a Messi de pequeño y al haber visto ahora todos los talentos que has fichado tú y que han llegado, No sé, ¿no los comparas o sí, sí los comparas con Messi?
No, yo esto me lo preguntan muchas veces y no creo que haya que comparar, primero, y segundo, menos con Leo. Leo es el mejor jugador de la historia del fútbol, para mí, con muchísima diferencia, por muchas razones, ¿eh? Pero para mí es el mejor jugador de la historia, entonces lo dejamos aparte, ¿no? Sí. Dicho esto, estos jugadores tienen un nivel extraordinario, todos, obviamente todo el mundo habla de Lamin, que por supuestísimo. Entonces, es muy joven, tiene 17 años, está haciendo cosas extraordinarias ya para cualquier momento, ¿no? Pero si ponemos en contexto que tiene 17 años, creo que es un caso único en el mundo. Sí. No hay que comparar, porque no se le hace ningún bien compararle con una figura como Leo. Pueden pasar mil cosas. Y entonces, yo nunca quiero comparar.
Nej, det är klokt att inte jämföra det.
Ja, det är klart att det är klokt att inte göra det, för precis som man säger, så Messi och Ronaldo, de är ju historiens bästa fotbollsspelare. Samtidigt så är det ju, det är, som man säger också, oundvikligt att den jämförelsen kommer göras. När du spelar i Barcelona, när du kommer från La Masia, och du är i den åldern och är så utslagsgivande redan, så det kommer han ju få hantera på gott och ont.
Ja. Kommer ni ihåg den här bilden?
Vilken
bild? Messi gammal. När Messi badade gammal ett år. Alltså, det gör ju den här historien större. Men som akademichef är det, jag tycker, jag är väldigt klokt. Det är helt omöjligt att sätta det här press. Alltså, nu har han all press i världen. Men det går inte att säga hur bra man är i så många år. Men det är klart, när man tittar på dem som spelare. Den dominansen, för det Messi tycker jag lägger så tidigt. När han var som allra bäst, nu såg man ju när han vinner VM-guldmark. Då är han lite äldre. Men han var som allra bäst. Så tycker jag det finns likheter. För då såg du, han var ju på en helt... Det såg ut som att han mötte juniorspelare på planen. Han kunde ta bollen, flytta den, springa och göra mål på egen hand. Och det är nästan, eller det är det som Lamine Yamal också gör i en match mot Inter, i en match mot Real Madrid. Han har den överlägsenheten som Messi hade under flera år.
Ska vi höra vad Lamine Yamal själv säger om den här jämförelsen med Messi?
Yo te quiero preguntar por, vas a hacer 100 partidos, a tu edad Messi había hecho 7 en el Barça. ¿Cómo te llevas con esa comparación que se hace y se ha hecho en el último tiempo con Lionel Messi, que el otro día dio una entrevista y dijo que ya eres uno de los mejores futbolistas del mundo para él? No sé si has podido conversar con él en este último tiempo, siendo que es una leyenda del Barça. ¿Cómo te sientes con esa comparativa? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómodo? Gracias.
Bueno... No me comparo con él porque no me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Entonces, lo dejo a vosotros, porque nosotros entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces, yo creo que esa comparativa no tiene sentido, con Messi menos aún. Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Entonces, obviamente lo admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él. ¿Se podría hablar con él? No.
Ja, han är klokt. Det är ju, han är inte den första som man jämförs med Messi. Det blir ju oundvikligt. Så vi sitter ju här och ska hitta på något att prata om varje vecka. Här, känner ni igen, kommer ni ihåg de här? De har alltså varit nya Messi, de också, i media. Hans och Fati spelar ju kvar. Han var ju på lån till Brighton och gör en större väsen. Han har svårt att ta en tröja i Barcelona. Ja,
Bojan Krkić stötte jag ju på när jag var i West Brom. Ja. Det var han i Stoke.
Ja, Delofeo har ju varit i Everton, va?
Ja.
Och det är ju klart att det märker man på akademichefen, det vill han inte göra. Men alla de där var ju supertalanger tidigare. Men jag tycker redan nu Lamine Yamal är långt förbi samtliga på den där bilden. Han har redan liksom tagit den nivån. Sen om man blir lika bra som Messi kan vi inte svara på. Men att det är en världsstjärna, det är redan klart.
Ja, hur tungt, Jonas, tror du att få den här stämpeln? För de här killarna som vi har här på bild, de har ju inte lyckats leva upp till dem. Ja, till de förväntningarna, det trycket som det innebär att jämföras med Messi.
Nej, sen så, jag menar, det kan bara halta lite i form av att Messi, det är nästan en orimlig jämförelse. Men det är klart, alltså, vi ser ju den typen av press när man pratar om till exempel spelare som har berömda mammor och pappor som har spelat fotboll. Det är säkert inte heller lätt. Liksom. Och jag menar, där tror jag, det är kanske en egenskap som man ofta negligerar ibland i toppfotbollen, när man pratar om så här, ja men nålsögat och ja, jag har inte haft den riktiga turen där. Det handlar ju om att hantera den pressen, inte den här pressen, för den är ju brutal, men den pressen kommer ju i olika former såklart på den nivån, och det kommer man inte från att det är ju kanske en av de viktigaste faktorerna när det handlar om att bli framgångsrik fotbollsspelare på den nivån, att kunna hantera all den pressen som kommer iväg. Liksom.
Men hur man, alltså han måste ju ha funtat på något speciellt sätt. Han är 17 år, 15 år han debuterade, kom in och gör de här sakerna som
att han vågar, att han
får man ta den vågen, alltså bara tänka på det mentala spelet eller? Ja. För att, och man kanske inte ska jämföra med det, blir ändå tuffare för Lukas Berg, men vi tänker Lukas Berg som går först från BP till Djurgården och sen går han till Tottenham och så gör han den säsongen han gör på tal. Men vad gjorde han sin första match i Tottenham till exempel? Han spelar ju sitt spel. Det är ju någonting också, tror jag, att de här talangerna som går från att vara talang till att faktiskt bli stjärna, att det är en självklarhet, och det tycker jag Lamine Yamal också har visat. Alltså, det är därför du klarar mästerskapet. Han är ju också ganska sund i den här jämförelsen. Alltså, titta på en 17-åring på presskonferens. Jag jämförs inte med Messi. Alltså, han har ju också alla de bitarna i sig. Så att, men det är så himla lätt att säga att alla kommer bli bra. Men hur svårt det ändå blir att gå från den här supertalangen till att vi är en världsstjärna. Det är enormt svårt.
Per och Jonas, Jonas åtminstone vet jag ju gillar frågesport. Jag såg det i Jeppe det här förleden och var väldigt stolt när jag tog mig i Flower. Jag tog mig i Flower, men sen var det lite tungt och så missade han på checkslistan med Kai Kinnvall, Ove Kinnvalls brorsa. Nej, det fanns när du slutade sända 2010. Du hade ju chansen att bli mästare där.
Ja.
Vi går vidare. Vi vänder blad och du får en ny chans här nu.
Okay.
Och ni får jobba tillsammans.
Ja,
vad roligt. Lamine Yamal, den yngsta att göra mål i en Champions League semifinal. Men vilka är äldsta målskyttar i Champions League, Monne? Jag har en liten lapp här, förstår du. Ska vi se så att det kommer bra med i bild här också. Nej, vad fan, sådär. Ser ni nu? Nej, jag kommer ju fel in här.
Jag tror jag vet.
Kan någon... Så blir det.
Peppe, Totti, Giggs...
Vem tar ni här?
Jag ser fan.
Inzaghi, längst
ner. Vem tar
ner.
Ni här?
Ja, Peppe.
Riv undan den då.
Ja, Totti sen.
Peppe! Totti säger vi sen. Riv undan den då. Totti!
Ska vi inte göra något sånt svårt? Giggs då? För jag tror, Giggsy.
Var det Giggs? Ja.
Men nu var det här...
Här, bättre om vi tar hel bild.
Ja,
men förlåt, jag försöker hålla den i kameran 30. Där. Nu hittar jag bilden och sätter en bra bild här. Ja, nästa. Vad har vi där? Vad är det för lag?
Är det Sevilla?
Men
vem är Sevilla? Det ska vara svårare längre.
Kan det vara han...
Samarbetar nu, pojkar.
2023.
Försvarsspelare.
Ja, men låt oss tänka lite.
Ja, men försvarsspelare.
Försvarsspelare? 23, det var nyligen. Har någon gigant som gick dit och avslutade karriären?
Vänta, Ramos då?
Ja! Dryck bort, Jonas! Bra! Jag hade inte jag sagt försvarsspelare, nej, så kanske du hade fixat det. Du blir inte arg på mig när jag fick hjälpa dig.
Nej, det var en bra.
Vem är det här längst ner då?
Eftersom det är 2010, först tänkte jag att det skulle vara en Maldin eller de där. Men jag undrar om inte det är Pippo och Inzaghi.
Men ryck undan får vi se. Nu kan får vi se. Vad står det där? Det står Filippo. Såg du igenom?
Alltså, vad är det här?
Bra. Alltså, vi har jobbat med de historiska kunskaperna för dig. Jag är så glad att du lyssnar.
Ja, vi har tränat.
Ja, du har tränat. Hemma på kammaren. I Uppsala bor du nu med.
Stod i quiz här, så jag tänkte att jag måste läsa på allting det vi pratade om innan. Så ska jag kunna det här.
Hörrni, Inzaghi...
Ta oss osökt in på Simone Inzaghi.
Ja, precis. Exakt.
Det var en bättre övergång än när vi pratade om Djurgården och så helt plötsligt Dembélé. Det här är lite tydligare.
Ja, jag vet.
Ja,
nu kör vi. Jag erkänner det.
Ja.
Men det är inte alltid lätt när man ska följa körschema. Ibland blir det tvärkast. Jag ber om ursäkt för det. Men tack för att
ni... Men det här är en naturlig
övergång. Han är ju lite en kattan här med linerna när det gäller tränande i den här Champions League-semifinalen. Mm. Därför att de andra tre är ju skolade. Cruyff, Guardiola... skolan, alla de här tre, Hansi Flick och Luis Enrique och Arteta har ju jobbat tätt med och spelat med Pep Guardiola, två utav dem. Medan Inzaghi, han kommer lite från sidan, han vann dubbeln med Sven-Göran Eriksson faktiskt som spelare i 2000. Vad säger ni om skillnaden? För det är ju lite en annan, det är inte samma possession-fotboll över Inzaghis.
Nej, men så är det. Och det är inte samma som vi säger, trenden i fotboll idag med den här extremt höga pressen. Det är liksom någonstans en reaktion mot det, skulle jag säga. Sen han är ganska flexibel i det, att han just med positionen på ytterbackarna, att han kan vara offensiv om man vill med Dumfries, inte minst då. Så att, intressant att se att den fotbollen liksom börjar komma ändå som en reaktion på det vi har sett länge.
Och jag tycker kanske man kan säga att han ändå symboliserar den italienska tränarkulturen där det är liksom extremt taktiskt, det är flexibelt, den gör väldigt mycket anpassningar kopplat till matchplanerna. Liksom tycker jag det. Jag tycker man imponeras ändå av liksom. De andra har ju alltid den där skolan bakom, Guardiola-skolan, så har man gått
väldigt trogna den filosofin.
Intressant att höra, jag har inte pratat med Insager där, men vad han kanske också lät sig om sån som Sven-Göran Eriksson, liksom som du är inne på, ledarskapet. Sen tycker jag, sista grejen, sen är jag ju gammal forward. Det är inte så många lag i dagens fotboll som spelar oftast med två forward, som faktiskt inte gör det.
Nej, jag hörde Lasse Lagerbäck.
Och det har han fått en enorm träff på, liksom, den här säsongen och de senaste säsongerna. Och det är också så här, har man tagit sin gamla forwards liksom, känsla, hur är det att vara där uppe själv och faktiskt implementera det i dagens moderna fotboll. Det gör att jag tycker att han är väldigt intressant tränare, måste jag säga.
Defensivt, nu släppte de ju 3 mot Barcelona, men innan 5 insläppta på hela Champions League-säsongen, är förlorat en match, det var Leverkusen borta 1-0, så att de är svårslagna.
Ja, det är det, och det är som Per säger, jag tycker så här, försvarsmässigt så ser man ju det, så här, principerna i italienskt försvarsspel är ju där, men de är ju individuellt extremt skickliga försvarsspelare också, både backlinjen och mittfält, skulle jag säga. Om man pratar om de 2 forwardsen som Thuram och Lautaro Martinez, de är också väldigt involverade i pressspelet och
mycket. Jag tänkte på det där när du pratade Djurgården mot Chelsea där. Skulle haft positionsspel som inte blir genomspelad, inte blir ju nästan aldrig det. Alltså, tal om liksom täckning i dagens fotboll, att faktiskt inte alltid pressa, utan att täcka och fundera på vilka ytor. Det är ju otroligt, och det är därför de inte släpper in så mycket mål.
Jonas, vi ser nu fram emot att du utser de 3 stjärnorna, så att säga, från de här 2 första semifinalmatcherna tisdag.
Vilken börjar vi med då?
Ja, du får börja med vilken du vill.
Ja, men börjar vi med Kvaratskhelia, gissar jag. han var otrolig. Jag tycker han har varit, sen han kom där från Napoli, så har han varit alltså så här, katalysatorn i ett väldigt, väldigt bra PSG offensiv. Han har varit bäst. Det är hans sätt att hantera den kanten egentligen ensam i princip. Han har Mendes bakom sig som hjälper till, men han är lika involverad i defensiven som i offensiven. Och varenda gång, Per nämnde det innan med Dembélé, att han kommer rättvänd. Samma sak med Kvaratskhelia. Det ser ut som att även fall motståndarna vet om att han får inte komma rättvänd, så är liksom första halvlek mot Arsenal 6-7 gånger första 20 minuterna så är han rättvänd mot Timber då, som hade det väldigt jobbigt. Och det är inte bara sättet han själv kommer till avslut, det är sättet han värderar sin position och sitt sätt att spela in bollen antingen till Dembélé eller till ofta till Doué på andra kanten. Så att, det var en väldigt imponerande insats.
Fortsätt.
Ja. Vi säger här, jag kommer knappt ihåg Lamine Yamal, har vi pratat om det? Men vi kan väl prata lite till om honom. Han var ju, det var ju den klarast lysande stjärnan, och som sagt, inte bara för hans mål som var kanske det vackraste den omgången också, men hans sätt att hela tiden göra någonting konstruktivt, och hans sätt att som 17-åring nästan alltid välja rätt beslut, det är extraordinärt, och det är det som gör honom så otroligt speciell. Och sen holländare, får vi ta med också Dumfries.
Ja, som, det måste
eller Dumfries, Dumfries, kan man säga, om det riktigt holländskt.
Ja, och han kom nyligen, det för första starten på länge, han har varit skadad. Han tillförde ju snabbhet.
Och vi pratade om ytterbackar i studion i tisdags. Det är många bra ytterbackar kvar i Champions League i semifinalen med Lewis Kelly i Arsenal, med Hakimi, med Mendes som vi nämnde. Men frågan är om inte Dumfries är den bästa av dem. Han visar hur viktig han är för det här Inter, när han får ha ganska fria tyglar, komma fram offensivt, bidrar han defensivt, är han kanske den bästa ytterbacken i Champions League också för tillfället. Så att, det är en väldigt, väldigt skicklig fotbollsspelare.
Bra lista. När Per gjorde en ytterback 2+1 i en Champions League semifinal senast, har det någonsin hänt?
Nej, det har aldrig hänt.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej,
men imponerad dessutom som sagt tillbaka efter skada.
Marcel brukar ju nämnas ofta när det gäller poäng från ytterback. Det. Men det är väl en habil gissning i alla fall.
Ja.
Men du har inte svaret såklart.
Nej, jag bara...
Han bara
slänger ut
lite frågor. Ja, lite grann sådär. Och, och sen tillbaka efter skada också. Jag tycker det var häftigt. Jonas, vi var inne på det lite förut. Du var ju inte nöjd med min övergång från Dembélé till Djurgården. Vi går tillbaka till Djurgården. Förlust igår 4-1. Du såg matchen. Hur låter din summering?
Att det var så stor skillnad som man borde ha insett kanske, fast den känslan eller hoppet var ett annat. Chelsea var väldigt, väldigt bra. Framförallt i första halvlek när man hade Rhys James på mittfältet som kontrollerade. Alltså, noggrannheten, professionalismen i det här Chelsea, allt var bra tyckte jag. Man flyttade boll snabbt, man tog rätt beslut, man tog löpningarna, man hanterade då det här ovana konstgräset som det är, för de här spelarna spelar aldrig på konstgräs, tränar inte ens på det. Det tyckte jag var imponerande. Och som Per pratade om där också, sättet hur de hela tiden hittar igenom Djurgårdens lagdelar centralt med de här insticken på deras tio igår, Dusbury Hall och Enzo Fernandes. Det var imponerande att se.
Jag tycker det finns ett exempel till på det här, bara för att förtydliga skillnaden. Jag tänker när man tittar på Premier League och så tittar man på Nicolas Jackson i Chelsea, så har man ibland beskrivit att han är lite kantig. Han springer och gör grejer. Kolla den här matchen, då liksom, det är någon en mot en. Bara att få en liten full koll. Tempot är så pass, det är så stor skillnad. Så han kan sätta in en fot precis innan målvakten. Så får han in den. Och sen avslutet, då får han lite tid och hinner bara flytta bollen, så chippar han. Så jag tycker bara det symboliserar, i Premier League så har inte den lilla tiondelen mer. Här blir det, därför blir det så stor skillnad mellan lagen, och det kan man visa honom på. Sen får man ändå säga att ska man ens våga drömma om det där, som har ju ändå, det som jag blev ändå förvånad över, jag vet inte, det är att Djurgården ändå skapar ganska högkvalitativa målchanser.
Hur påkopplade var Chelsea? Är ni överraskade över att det var en så stor klassskillnad?
Nej, det var jag inte. Chelsea var påkopplade. Sen är det så här, jag menar, Djurgården är i semifinal av en anledning. Det är klart att även om skillnaden är så pass stor som den är, det är klart att Chelsea inte kan dominera en match totalt i 90 minuter i en europeisk semifinal. På plastgräs, på bortaplan. Men det är precis som passar. Det som jag visste då av erfarenhet, för jag mötte den typen av lag väldigt, väldigt många gånger, det är ju att Du blir straffad på ett sätt som är brutalt. Liksom. Du sätter du en fot fel, som Per nämnde, med Nicolas Jackson 4-0-målet, som 1-0-målet, tappar du lite position, du blir straffad direkt. Och så, jag menar, de många tyckare som står på sidlinjen och tycker att vi måste, eller de ska gå som pressar som ett lag, de måste närmare. Ja, fast det är så jävla svårt att göra det i 90 minuter, vara så nära. För du vet, så fort du är en meter fel, så fort du är lite passiv, det har de det.
Skillnaden är ju så stor som den ska. Den ska ju vara ännu större om man tittar på förutsättningar. Sen när man tittar på en match, så tror jag också att Djurgården känner att det är klart att det går ju att vinna på en sån här match också, trots att man möter Chelsea. Men med det sagt, kanske en av 99, men då måste allting stämma. Då får du inte åka på det första målet tidigare. Då måste Djurgården få ett 1-0-mål. Ja. Då måste du kanske liksom, och jag tycker ändå Chelsea vinner här enkelt, överlägset. Och Djurgården gör en okej match, men de gör inte sin bästa. Det hade kunnat bli bättre.
Ja, de hade där, just i andra halvlek, början av andra halvlek, för de ju, satt de lite tryck när Chelsea ledde med 2-0. Hade man kunnat få ett mål då, och det momentumen som du får då av Sofia Läktaren och Tele2. Det här var ett häftigt sätt.
Det heter Tre Arena nu.
Ja, okej.
Okay. Ja, förlåt om du ska vara... dessutom så det var några slarvmål också som inte har med Chelseas klass. Alltså de kanske stressar Djurgården.
Så är det ju. Men det är slarvmålen där. Ja. Liksom när Nicolas Jackson kommer in där mellan Danielsson och Rinne. Ja, jag tror det hade liksom inte hänt i Allsvenskan. Den 1-0-målet där man tappar lite position på bort och stolpen. Ja, du hade nog inte blivit straffad på det sättet. Det är där skillnaden är i mångt och mycket. Liksom. Så du kan prata att det är slarvmål från Djurgården. Jag tror ju att den typen av situationer uppstår oftare i Allsvenskan såklart. Men det är bara att du inte blir straffad.
Denzel Dumfries.
Dumfries.
Dumfries?
Ja.
Bra. Denzel Dumfries säger så här. Vi stänger nämligen Europa-delen nu. Denzel Dumfries säger så här inför returen på San Siro. Ja.
You guys have been defensively so strong, but what was it today that worked all in all? Because, I mean, it was very impressive.
Yeah, you know that Barcelona has a lot of quality on the side, so it will be tough. We are defensively very strong, but Barcelona have individual quality, so it's difficult, but I'm very proud. We fought very hard, we did everything for each other, and this is the way we have to play.
Now, still a game to go. Is this a result that that makes you believe that this is going to be very, very much possible?
Before we believed that it was possible, we are very, yes, we are very strong. We played two years ago the final, we lost. So we want to do it again and then win. So we are very motivated, and we have to show that every week. And we are working hard to be on the best.
What did you say to each other though to get in the spirit? Because you had a few bad games leading up to this. I mean, the Champions League is always different, but still, what did you say?
Yeah, it was a very tough period. We conceded 3 defeats in the last week, so it was very hard. But we said, like, we have to show that we are Inter, that we are proud to play for this badge. And I'm very proud of the team, how we came back after this tough week. So I'm very proud.
Ja, nu byter vi spår lite och vi välkomnar en kollega, Gustav Karlsson, eller Gurra som jag kallar dig för.
Ja, det gör du rätt.
Hela vägen från, du bor ju inte i Vetlanda, men du är bördig därifrån.
Ja, det stämmer.
Ja, och gillar bandy.
Någorlunda.
Och du gillar Holland, vilken tröja, berätta.
Ja, Denzel Dumfries kom ju faktiskt förbi här utanför. Han ville ge den till Jonas, men han var efter hans hyllningar utav honom, men han fick den till mig istället.
Du är ju känd för att duktig och imitera, med mig gör du väl sådär va, men hur låter, kan du Jonas Olsson?
Nej, fan vad du satte mig på pottkanten ännu.
Du får köra mig idag, för den har du... Den
jag måste få träna. Jag måste få träna lite för alla pingis.
Nej, okej. Ska vi hoppa över
invitationen? Jag tror det.
Jag tänkte att du kunde få lite extra jobb här.
Ja.
Du är P16-kommentator de närmaste veckorna. Vad häftigt, för Sverige har en spännande årgång på gång.
Framförallt ikväll, de möter Tjeckien i en P09-landslaget. Ja. Då är det ju som... eller födda 2009, P16-anslaget, som spelar en officiellt utvecklingsturnering. Det är en förberedelseturnering kan man säga inför EM-kvalet i höst. Och så går de in då i match mot Tjeckien ikväll 18.30 i strax norr om Lysekil, ligger Bråstad Arena, där de spelar på konstgräs tyvärr. Men de ska spela 3 matcher mot Tjeckien, Island och Schweiz.
Och det som jag är inne på, det är en spännande årgång det här.
De... har gjort resultat, vilket ju är oerhört komplext då naturligtvis just i den här åldern, och det finns massa anledningar till det, men de har ju alltså vunnit alla 7 matcher som de har spelat. De har också vänt 5 av de här 7 matcherna, annat i underläge i 5 av dem, och lyckats vinna. Jag pratade med Mirza Jelicak, gammal allsvensk spelare som är förbundskapten för den här kullen, och jag fick lite känslan att de jobbar aningen annorlunda faktiskt med just den här kullen, för att den här truppen har varit ganska så intakt. Vanligtvis så har jag fått känslan att de varierar lite mer och spelar attacken i och sådär. Men här sa han att det är en liksom grund av 14-15 spelare som har varit med egentligen från start. Från och med i höstas då, det är fjärde samlingen de har. Vilket förefaller lite intressant tycker jag faktiskt. Att det känns lite mer tillspetsat.
Du som har läst på lite grann, hur ser det ut? Alltså, från de yngre landslagen upp till de äldre, är det samma spelidé, alltså samma taktik som ska gälla, eller får man frifräsa lite? Har du någon koll på det?
Jag tror att de har väl försökt så mycket som möjligt att efterlikna de äldre landslagen hela vägen upp till A-landslaget. Men sen hur det går med det beror väl lite grann på också vilka spelare du har tillgång till i vardera generation. Men de spelar 5-back nu till exempel, som A-landslaget gör, så att det finns väl någon idé kan man tänka att de vill spela ungefär liknande.
Vi kan väl höra med Per. Ja. Vi ska säga det, du har ju en ganska lång erfarenhet som, inom förbundet som ledare för de yngre landslagen. Kommentar till det som Gustav säger och till det här, den här årgången.
Ja, men dels kan vi bara reda ut, tänker jag, med arbetssättet. Och det, nu vet jag, det är jag helt övertygad om, att det finns principer som ungdomslandslag vill jobba med. Det vet jag att vi jobbade både på flick och pojk. Liksom, så här ska landslag jobba, det här tror vi. Och sen så är det lite olika hur pass mycket det droppar ner från ett A-landslag, men framförallt från 15 till 19, hela den ungdomslandslagsresan, där finns det en igenkänning. Däremot så kan det vara väldigt flexibelt, för vissa årsgångar har kanske 3 fantastiska mittbackar och någon har bara 2. Då tror jag att man kan ha en flexibilitet med formation, som Gustav vill. Så det kan vi nog se olika, men samma principer, det ska bli en igenkänning för spelarna för att du ska kunna hänga med. Sen är det ju, håller jag med om, det är ganska unikt däremot att 16-åringar, att det är 13-14 som spelar kvar, och det tror jag måste också göra med att det är de 13-14 som är bäst. För det är ju landslagets uppgift, att i varje gång du tar ut en trupp, när vi sätter ut den här truppen, då ska han ta ut de bästa spelarna där och då. Och det kan ju variera kraftigt, när du är 15, när du är 16, när du är 17, när du är 19. Så att jag tror, då är snarare att han kanske har träffat liksom den här gruppen, att de han har liksom satsat på ligger längre fram. Då kan man få de här fantastiska årgångarna som någon gång tar sig till, det vill man ju, till U21-landslaget, ska ta sig till slutspel och ta medaljer.
Jag frågar Per, på min tid
så fanns det något som hette Elitpojklägret i Halmstad. Där samlade ju distrikten sina bästa spelare och så gick förbundet och de spelade internmatch och liknande. Hur fungerar det idag för att hitta ett bra landslag? Hur scoutas det ihop?
Ja, men det läget finns kvar. Det heter utvecklingsläget numera för att det inte ska bara... Men det är ju, alla distrikt är ditbjudna. Man tittar på det och faktiskt första landslagstruppen brukar komma efter det läget. Däremot finns det mycket mer sammanhang. Man har byggt upp det med olika regionala läger så att det finns fler tillfällen för de här ungdomsförbundskaterna som Mirza Jelak att titta på spelarna. Men det är ju första landslagssamlingen kommer efter det här utvecklingsläget i Halmstad. Och sen är det som stora skillnaden idag är också att det är så många akademier. De stora herrföreningarna har uppbyggda akademier och där samlas ibland både 15- och 16-åringar. Och då kan ju faktiskt förbundskaptenen ta upp telefon liksom, och titta på dem och ringa till Malmö, BP och så vidare.
Ja, Gustav, vad kan vi förvänta oss ikväll?
Förhoppningsvis att de vinner naturligtvis, men det är ju återigen som man alltid säger med de här lagen att det inte är det viktigaste. Men det finns ju efternamn framförallt som förpliktigar.
Ja!
Det har ju ganska ofta så i de här lagen att det finns ju folk som har fäder som har spelat och sådär. Men vi kan bland annat se Truls Furuseth och Gabriel Santos. Alvaro Santos minns det ju mycket väl.
Och Peter Furuseth.
Peter Furuseth Olsen, Peter Furuseth hette han ju sen. Men deras båda söner spelar i laget, vilket är glädjande för en som har följt allsvenskan. Och lite bröder och även kusiner till elitspelare i Sverige idag finns i truppen. Och
Knycker vi Furuseth från Norge? Han spelar
från Norge. Ja, det stämmer.
Det är brasilianer.
Ja, det är bra.
Wilmer Odefalks lillebror Alexander och Roni Badadadjis lillebror Rajan spelar också i laget. Ja. Eller uttagna i truppen, ska jag säga.
Och det är då lite i förfäkningen, uppladdningen inför EM-kvalet i höst.
Precis, i Estland spelas EM, U17-EM då nästa år. Sverige har ju gått mer kontinuerligt i den turneringen lite beroende på att de har utökat antalet lag de senaste åren till och från sådär. Men oftast är det ju ganska tufft, de är i samma jobb som England bland annat nu i höst.
Alltså, har det förändrats? Jag menar... Det individuella varumärket är ju så viktigt nu och det ska synas. Vi ser förut, vi pratade om det innan här, att förut så körde man med, det var Copa Mundial och det var Adidas World Cup, alla hade det, det var liksom man hade samma frisyr i stort sett, höll jag på att säga, men alltså det var ju, idag är det är ju en palett av frisyrer och utseenden. Har det blivit mycket mer individuellt och på så fall på vilket sätt?
Ja, men det har det ju gjort på flera sätt tycker jag. Du är inne på det. Det spelarna är ju mån om deras egna varumärke. De har rådgivare, agenter i mycket, mycket tidigare ålder. De vet om att en viss image kan skapa ett visst läge. Och det här tycker jag är ganska liksom klurigt när det kommer till landslag. För på ett sätt så är det självklart att landslaget ska ha den största dragningskraften. Man ska bli stolt att spela sitt land. Och det blir ju spelare. Men sen kan också ett landslag då vara en brygga för att bygga sitt varumärke ännu mer. Och då kan vi på tal om det, om föräldrar tycker att man ska vara med, agenter ska tycka att man ska vara med, hur ska man bete sig i landslag och vad ska man göra för aktioner? Det där är inte helt givet, alltså det är en del av utbildningen att göra det. Men också har jag varit med på idag, du vet, när du får din landslagskallelse, sociala medier, all truppen ute, spelarna kanske lägger ut sin egen tröja första matchen och sen så vet alla att du är där och du pratas överallt. Och så är den hetaste 16-åringen. Och sen är du 17 EM senare. Och så lägger din polare ut. Nu ska jag spela och så är du inte med. Då kommer du få alla frågor också som spelare. Du som höjde upp dig själv. Du spelar den här turneringen i Bohuslän. Nu har jag turnerat 16 år. Vad händer med det här? Då ska du också kunna hantera den liksom besvikelsen. Det trycket medialt. Alla som du pushade. Så att det är både för- och nackdelar med att bygga det här individuella varumärket.
Hur viktigt är sociala medier? Ni får gärna ta båda två. Alltså, hur mycket sitter i spelarna och jämför med vem som har flest följare? Jag måste vara största stjärnan för jag har 4 000. Du har bara 2 000. Alltså funkar det så?
Ja, det gör det absolut. Alltså, jag säger inte alla, men det är klart att det gör det. Och jag vet om att det är förbundskaptenare som har sagt, ska vi ha mobilen långt i rummet? Ska man kolla sin Twitter? Ska man lägga ut någonting? Vad är, liksom, när är det bara för oss? När är det bara där? Det är en del av ungdomars liv idag, så det går heller inte bara att stänga av det, men det är problematiskt.
Det här, vad är han? 29 miljoner följare eller Lamine Yamal?
Men det här är ju någonting som de pratar, alltså det har ju accelererat hos både klubbar och förbund de senaste åren, hur man ska hantera det här. Jag pratade med Mirza specifikt om det, just det här att vikten av att bygga en hållbar karriär för att spelarna inte ska bränna ut sig, för det är ju den risken som finns med det här. Å andra sidan, om man ska ta ett perspektiv, den här pressen som det kan skapa för dem, kan man hantera det i ännu tidigare ålder kanske? Då kanske det finns något positivt med att man liksom har stått emot någon form av tryck eller någonting sånt. Men det här är ju inte liksom en jämförelse där du behöver gå tillbaka 20 år eller ens 10 år. Du kan backa 3-4 år när man ska göra, i mitt fall då, införarbetet för de här spelarna. När de var 16 var spelare födda 2006. Det fanns ganska lite info om dem. Nu med de här killarna, det finns TikTok-intervjuer med varenda en. Man kan leta reda på egenskaper. De har bytt klubbar. Några har säkert bytt agenter också. Alltså det har eskalerat just på den biten. Så det här är någonting som verkligen de lägger stor vikt vid. Just med det där du säger med mobil i omklädningsrummet, sådana saker. De distraktionerna, för att jag menar, 16-åringar, det är det man måste också någonstans förstå, att de är 16 år. De går inte på gymnasiet än, de här killarna.
Tycker du säger det som är, du säger mycket klokt, men just det där, att man har fått möjlighet att utbilda unga människor när det sker. Det är precis som vilket föräldraskap som helst. Alltså att vara med om problemen, när du är små problem, när du är större stora problem. Alltså att landslag, du är inne på det, lång och hållbar karriär. Ekvall som ni vet jobbar med A-landslaget, idrottspsykologen, de jobbar med liksom, idrottspsykologi hela vägen från 15-16 år med ett tema, är hållbar karriär, för att få de här spelarna att kunna hantera den yttre liksom mediala trycket med sitt eget självkänsla. Det är lättare sagt än gjort, för att, och det har vissa akademier också, men det är inte alla människor som har det där trycket, och det är en stor del i fotbollsutvecklingen idag.
Två eller tre spelare vi ska hålla ögonen på i det svenska laget lite extra, som du tycker, Gustav, inför matchen mot Tjeckien i afton?
Kan man bara titta på det facit som finns. Men det finns en kille i Nordsjälla, Lionel Eklund heter han. Han har gjort 5 mål på 7 landskamper som verkligen...
Forward?
Han är forward, ja, vänsterfotad.
Storväxt?
Han verkar vara relativt fysiskt power tidig forward. Säger så. Power forward, mycket bra. Där har du svenskan i hamn, höll jag på att säga. Fast det var det inte.
Jag snodde från det.
Exakt. Sen Rajan Bardghji är en som har uppats upp också. Ska jag trycka återigen på att killarna är 16 år gamla. Sedan också Alexander Odefalk har jag förstått är en av de större utifrån det. Det här är inte mer så gäller saxord, utan det är mest...
Har du någon att tillägga på den där listan när det gäller, eller går vi på Gustavs linje?
Nej, jag tycker vi går på Gustavs linje, för han gjort research. Men däremot så brukar de här matcherna kan jag rekommendera. Mm. Det är ju lite som om man gillar liksom juniorhockey, juniorfotboll. Det är öppnare matcher. De här spelarna som han nämner, de kommer göra sina aktioner. De kommer försöka visa det de kan. Så det brukar vara väldigt underhållande att titta på.
Vilken tid?
18.30, avspark.
Viaplay. Jajamän. 18.30.
Från Brastad redan.
Från Brastad, lite norr om Lysekil.
Stämmer.
Med Gustav Karlsson som kommentator.
Stämmer också.
Kör så det ryker.
Tack.
Tack, Gustav. Och sen är det ju dam-EM också som närmar sig i Schweiz. Det är det sista mästerskapet med Peter Gerhardsson också.
Fotboll är oförutsägbart, och det är det som är häftiga, men känslan tycker jag liksom, som du är inne på, den måste ju vi ledare och spelare och svenska folket och alla få ha, att man kan gå långt. Sen vet vi att det här är fotboll, det,
allt kan hända.
Vi kommer göra ett bästa i alla fall.
Du kommer inte riktigt svara på det, men bara sista, bara, bara erfarenheterna. Du är ändå, det är ditt sista mästerskap. Du pratar ju själv om erfarenhet liksom. Vad måste funka då för att du ska ge dig själva bästa chanserna?
Hela vägen ut,
ja, men jag vill ju se guldet.
Du sa ju det liksom, att vi behöver våra absolut bästa spelare i form. Och vilka det kan man ha olika åsikter om. Men det behöver vi ju. Och formen, den slipar de ju på i sina klubblag och så vidare. Och, så att det kommer vara en faktor. Vi behöver de bästa spelarna. Mm. Det, så är det.
Välkommen tillbaka, Jonas.
Tack.
Mästerskap. Finns det speciella mästerskapsspel? Alltså, för det är ju lite annorlunda. Ni åker, normalt sett så åker ni och spelar en eller två landskamper. Här är det ju förläger. Ni bor ihop där man nöter på varandra. Eller nöter, men man är tätt in på varandra. Mm. Hur är det att spela mästerskap?
Ja, det är bra fråga. Jag spelar inte så många.
Men
erfarenheter av de jag spelar, så det är ju speciellt såklart. Det handlar ju mycket om att ha en harmonisk trupp, givetvis. Det handlar ju också om att, jag menar, hitta momentum, och precis som Peter säger i intervjun, att det handlar om att de bästa spelarna är på topp. Jag menar, när vi spelar, det handlar om Zlatan givetvis, det handlar om att det är de spelarna som är utslagsgivande i ett landslag, som i ett svenskt landslag, så är ju mångt och mycket av framgången knutet till det, såklart.
Hur funkar det, Per, alltså när
får de bestämma själv vilka som ska bo med, om de hänger upp kanske en månad eller något sånt där, får man bestämma själv, jag vill bo med honom eller henne, eller hur funkar det?
Damlandslaget under Peter Gerhardsson och även tidigare har väldigt fritt där för att spelarna själva får göra det. Vissa tycker om att ha en rumskamrat och får göra det, och vill man önska eget rum så får man göra det. Och jag brukar säga just med damlandslaget, det är faktiskt ett av de bästa landslagen i världen för att förbereda sig på liksom, mästerskap. De är ju kända för det, att de gillar varandra och har liksom, ett sätt att kunna hantera dem. Det har man också sett på resultatet under Peter Gerhardsson, enorma resultat i samtliga mästerskap.
Vi ska säga det att vi pratar dam-EM så här helt plötsligt av Peter Gerhardsson kom. Det är ju så att det, häromdagen så blev det klart att vi sänder dam-EM på via Play och även på de öppna kanalerna då när Sverige spelar. Mellan den 2 och 27 juli spelas turneringen nere i Schweiz. Så då frågar jag dig, Per. Det blev VM-brons senast 2 år sedan i Australien. I Australien på Nya Zeeland. Vi har ju en resa här. Vad kan vi ställa för krav? Vad ska vi ha för förväntningar på det här laget?
Nej, men stora förväntningar tycker jag. Det kommer vara ett mästerskap där fler lag som fortsätter bli bra inom damfotbollen. Men det här landslaget under Peter Gerhardsson tagit medalj i varje mästerskap och ställt upp. Det kan ju vara lite så. Det finns många unga spelare, men också några som kan det vara sista mästerskapet med gänger. Tänker Kostovaras Lani. Så att ska de vinna någonting, Linda Sembrand ser man där, så ska de kanske vinna det här nu. Och jag vill påstå, och därför frågade Peter Gerhardsson om det handlar om. Klart, medalj kan man ha förväntningar på, men de ska satsa och drömma om ett guld, så är det.
Vilka är nyckelspelarna?
Ja, men jag har fick ta ut en lista här på liksom, de tre spelarna som jag tycker blir viktigast för Sverige. Och då nämner inte jag. Jag nämner Filippa Angedal på den här. För jag tycker det är mittfältsmotor. Och hon är också en stjärna i Real Madrid. Ska man få ihop det här laget så är det hon som är kanske en absolut, både tycker jag, enskilt bästa spelaren måste jag säga just nu. Och viktigaste. Två som är bäst annars. För Rolfö och Angedal, eller och Rytting Kaneryd har inte med på min lista, diamantbollen vinnare. Jag förväntar mig att de är bra. Men om Sverige, de kommer vara okej också. Men om Sverige ska vinna det här mästerskapet så finns det, då ska Filippa Angedal vara den allra bästa. Sen har vi två till. En spelare som just nu är skadad. Och det är Nathalie Björn som försvarsspelare. För du måste ha en spelare i alla led. Och det här är en spelare, hon är samma ålder som Filippa Angedal. Hon har varit med, hon fick spela ytterback i Australien VM. Hon spelar i Chelsea. Men Nathalie Björn har möjligheten att växa ut till en, och som spelar man i Chelsea och spelar i Champions League, då är man en världsspelare med en av världens bästa mittbackar. Det steget behöver Nathalie Björn ta för det här landslaget.
Angedal och Björn är väl bästisar sedan?
Ja, de är bästisar från Uppsala, och båda kommer från Uppsala, inte därför jag valt dem, för jag tycker de är så viktiga. Och sen finns det en spelare till. Och jag kan påstå att kanske att hon inte ens ska spela det här laget, för jag tycker att hon har inte varit tillräckligt bra på många landskamper. Hon missar för mycket. Hon gör för lite mål. Och ändå sätter jag henne som en av de tre viktigaste. För ska du vinna ett EM-guld, för det är det handlar om, så måste du ha en forward som gör mål. Och Stina Blackstenius har det i sig. Hon har vunnit. Hon har tagit Sverige till OS-medaljer, till VM-medaljer. Hon har vunnit F19 EM-guld som skytteligavinnare. Hon behöver bli skytteligavinnare. Nästan, i ett EM. Hon är inte nära utav det nu, men jag menar att det finns potential. Och det är landslagets uppgift. Hur får det henne att vinna skytteligan?
Men tror du, är det realistiskt att tro att Sverige kan vinna?
Kan vi rubba Spanien?
Har inte det tåget gått lite med tanke på England och Spanien och Frankrike, deras progression senaste åren?
Jag tycker att Spanien är stor favorit där. Där har vi den. De vann senast. Däremot, ska det passa? Är det något lag som tycker att passar att möta Spanien så är det Sverige. Jag tycker vi såg under VM. Så Sverige har ändå, tycker jag, stämmer allting för ett damlandslag. Gör med sin bästa match i karriären, då kan man slå Spanien. Och det är därför jag menar, det är realistiskt. Det är inte däremot är Spanien oddsfavoriter, Spanien klart. England är jag inte lika säker på. Det är klart en av favoriterna på väg ner. Frankrike är precis som är här.
Vad sa de på väg ner?
Jag tycker de bästa spelarna liksom inte kanske lika bra som de var som allra bäst. Och så har vi det här Frankrike då, som var individuella spelare. Precis som på här sidan. Och dam har haft det i senaste 20 åren i dam. Och aldrig riktigt fått ihop det. Tyskland har gjort sin generationsväxling tidigare än Sverige. Absolut, jag skulle hålla Tyskland och Spanien som kanske, om jag ska nämna två. Så att nej, realistiskt, ja, det är det. För det är det jag är inne på. Spelar man sin bästa fotboll så kan man fortfarande slå alla lag i det här mästerskapet.
Ja, intressant. Det ska vi följa, Jonas.
Ja, och jag har ju haft Peter Järsson som tränare i U21, så att jag följer ju framförallt och hoppas för hans skull att det går bra.
Hur skulle du vilja beskriva honom alltså från den tiden? Nu har jag varit med länge i branschen.
Ja, ödmjuk, sympatisk. En tränare som litar på sina spelare i mångt och mycket. Så upplevde jag honom i alla fall. Och taktiskt och fotbollsmässigt kunnig fattar alla att han är. Liksom, men just ledarskapet tyckte jag väldigt mycket om då som 20-åring när jag hade honom i kött.
Också från Uppsala förresten.
Ja, det är mycket Uppsala, men och jag var inne på det. Man kan tycka, jag håller också med att det är ett väldigt starkt ledarskap, men också på tal om en matchcoach. Har du sett han i turneringen, han har ju bytt ut den i startelva när man möter den sista gruppspelsmatch. Man kan säga ganska osvenskt för att han har en plan. Alltså han är väldigt trevlig, Peter Gerhardsson, men otroligt medveten på hur han ska göra resultat. Och han kommer inte lägga någonting emellan. Han kommer att coacha för att kunna ta medalj. Det är hans sista mästerskap också, tillsammans med Wikman.
Jonas, det blev Liverpool på herrsidan och Chelsea på damsidan. Vad sa vi, för fjärde eller sjätte raka året?
Sjätte raka året
vinner Chelseas tjejer.
Mm. Nej, men det, på tal om att när jag var över där så var ju den ligan icke-existerande. Men det är kul att se vilken satsning de har gjort. Och Chelsea och Mancini, och de har någon koppling där, så James som är, är syster till Reece James som spelade igår i Chelsea. Följer jag också nu och spelar med Reece James då i Wiggins-tiden. Så att, ja, det är kul att se. Sen så ska jag vara ärlig och säga att precis som alla andra fotboll att jag prioriterar det jag tittar på, så att jag följer inte det så pass noga som Per gör såklart.
Det här matchen mot Manchester United senast, om de säkrar den här sjätte raka ligatiteln. Vi har ju lite svensk där också, Mösovic målvakten, men hon är väl inte aktuell nu, man väntar väl barn här.
Väntar barn, men ja. Rytten Kaneryd är ju vårt en av deras bästa spelare, och även Nathalie Björn, nu var ju skadad sist. Det är två spelare som har varit högst delaktig i det här. Och så att då nya tränaren Sonja Bompa står. Emma Hayes har ju lämnat, blev förbundskapten, och ändå vinner de. Mm. Och det är konkurrens. City är bra, United bra, Arsenal bra, men ja, det är starkt. Vinna sex raka.
Ja, det är stort. Vi klarade deras pepp och sitta.
Nej, det är väldigt svårt. Ja. Och väldigt imponerande.
Ja, häftigt. Dam-EM alltså på våra kanaler mellan den 12 och 27 juli.
Någonting att göra i sommar.
Då har vi någonting att göra. Ja. Då får vi se mycket av dig, Per.
Hoppas det.
Ja.
Hoppas det.
2 juli till 27 juli alltså är det dam-EM. Premier League fortsätter framåt. Det är några omgångar kvar. Vi kan väl ta och titta på tabellen som den föreligger nu. Och då koncentrerar vi oss på Europa-striden.
Som vi har gjort ganska länge nu.
Vi lämnar det andra. Vi tar bort de andra lagen. Vi kan ju konstatera att Nottingham åkte på en tung förlust igår.
Ja, det gjorde de. Nästan ingen som kollar på den matchen, va? När alla andra Europa-matcher var igång. Men han flyvade 2-0 ju. Sen samtidigt så Nottingham har ju ändå det bästa schemat. Nu har jag inte i huvudet vilka matcher de har, men hemmamatch, jag tror de att Ipswich hemma, och om det var sent tror jag också. Så att det kommer ju gå till målsnöret såklart. Jag är ganska säker på att City kommer att reda ut Newcastle. Spelar också bra för tillfället. Sen är det väl Newcastle och Forest i sista matchen, om jag inte minns fel.
Men tänk om det kan bli så på slutet, du är inne på det. Tänk att, för det tyder ju på det, att i sista, att det är en sån här sista omgång där du måste ha koll på 2-3 resultat samtidigt, för det handlar om att gå till Champions League eller inte. Så att det blir riktigt high chaparral liksom i flera matcher. Det kan ju bli så otroligt underhållande
att titta på. Och hur viktigt det är, för de, jag menar, vi pratade tidigare om yngre spelare. Liksom, det upplever jag ju, att yngre spelare idag, en faktor när de väljer klubb, alltså den viktigaste faktorn är nu Champions League-spel. Och där pratar man Newcastle, Isaks framtid där. Jag tror för att ska de behålla honom så är en förutsättning att de spelar Champions League nästa år.
Samma sak i Aston Villa. Ska de ha råd att hålla den här truppen eller fortsätta satsa? Spelar de inte Champions League, då kommer några försvinna. Gör de det, kan de kanske fortsätta.
Ja. Jag tror det är så här, det är mer kostsamt att förlora en Champions League-race än att förlora ett title-race. För att, precis som du säger, alltså förutsättningarna när du går in i sommaren, om du spelar Champions League i höst eller om du inte gör det, är brutalt stora. Sen blir det ju, med tanke på resultaten igår, förmodligen sex lag då från England som är Champions League nästa år.
Mm. United, Tottenham lägger bra till igen. Vinna Europa League. Bra.
Chelsea har blivit lite tema idag. Det var vad Djurgården, herrarna och damerna har vunnit. Och de ska möta Liverpool på söndag hemma. Jag ska åka på den matchen faktiskt i Stamford Bridge. Här är Chelseas restprogram.
Kommentar till det. Det är ganska tufft, men ändå
ja,
det är ganska det. Du kan plocka direkt kan mot Newcastle, ja, direkt mot någonting.
Man kan ju hävda då att möta Liverpool nu är kanske bästa, kanske
ja, vet man
de är hela möta Ipswich, jag säger.
Ja,
men det är bästa, jag kan vara bästa platsen att möta Liverpool på. Sen som jag pratade så här, där är man också av erfarenhet. Jag slogs aldrig om Champions League-platsen när jag spelade West Brom, men vi slogs ofta för att hålla oss kvar. Och när du börjar räkna, okej, den här matchen borde vi vinna, den här matchen har vi inte mycket att hämta. Jag tror att du måste slå ifrån dig lite från det. Att inte vara för liksom, påverkad av liksom, motståndet du möter. Ja, det är tufft. Det fattar alla. Men det är tuffa matcher där det är press överlag i slutet av säsongen ändå. Liksom. Så att,
Fördelen är ju att du har Newcastle och Nottingham. Alltså två lag som kan du plocka direkt emot. Ja. Mm. Och det är klart att det är tufft, för de kommer ju göra sina, så jag ser också det som vi är inne på, enormt viktiga matcher. Mm. Men vinner du dem, då kan du ju räcka. Alltså det menar jag, då grejer ju Chelsea där. Vissa kan ju spela, är som Aston Villa, då kan ju spela massa matcher och så rinner alla andra lag från sitt egna händer.
Ja, det sa vi, de kan ju plocka direkta poäng mot konkurrenter.
Och det skulle jag vilja påstå, alltså, litar du på ditt eget lag, till din egen förmåga, då föredrar du de typ av matcherna.
Sen kan du också välja till din nackdel då, liksom, ponera att Chelsea är 2 poäng före Forest i sista matchen. Ja, då vill du inte upp och möta Forest på City Ground som man ska göra. Liksom. Så att, det blir spänning hela vägen. Ja.
Men ska du inte ut i veckan och resta också? Ska du ut och åka nu i helgen igen på det här? Och se de här matcherna?
Ja.
Är du aldrig hemma?
Jo, jag är hemma nu. Jag bor i Stockholm.
Det ska bli kul då?
Det ska bli kul. Även om jag tror att någonstans i planeringen så var det någon som hade trott att det var på söndag det skulle avgöras. Men det avgjordes redan.
Du tror det? Vad tror du att när Henrik Strömblad gjorde det, eller?
Ja, Strömblad och Bojan var ju körde den
matchen. Då får du säga Gardavana i alla fall.
Ja, första laget som får stå Gardavana. Mm. Ja, det kanske inte gör så ont för de här spelarna, men för några år sedan hade det ju gjort väldigt ont. Ja,
men ikväll också, du vet att du kör ikväll också?
Ja, Manchester City Wolverhampton. Full rulle.
Du var full rulle, du?
Ja. Jag vet inte, West Ham och Tottenham, det är de klubbarna, vet jag inte hur mycket full rulle det är, men de har ju lite bekymmer i alla fall. Och det är mycket gnäll. Nu vann ju Tottenham igår mot Bodø Glimt med 3-1. Men Lukas Berg var skadad. Kulusevski började på bänken. Men det är ju två lag som naturligtvis är en besvikelse.
Ja, det är det ju. Samtidigt så verkar ju den strategin som ändå Daniel Levy och Tottenham har haft, vad det verkar, är att hålla kvar på Postecoglou. För man tror att med den tränaren så kan man vinna en cuptitel. Nu är man en match.
Brukar inte han säga det? Vinner inte han annan?
Ja,
vinner han
alltid det andra
titel. År två, säger han ju.
Det har han sagt. Och det har han gjort också. Sen så är liksom, jag övertygad ganska länge att den tränaren är inte rätt väg för Tottenham. För du kan inte ligga de 16 i Premier League. Och jag tror de har 0,75 poängsnitt på de senaste 25 matcherna i Premier League. Eller något sånt här. Och det är klart att det inte är tillräckligt bra för ett lag som Tottenham. Så att, jag tror, det var lite som Ten Hag förra säsongen då. Att han var så extremt kritiserad. Och så gick han och vann FA-cupen genom att slå Manchester City. Och så fick han vara kvar. Jag tror för Tottenhams del att det kan bli så kanske om man går och vinner Europa League. Ja, då flyttar du inte på honom givetvis.
Ja, kanske sämre för klubb. Jag håller med. För jag tycker också man har sett på spelarna. Alltså de har ju under de senaste liksom, 2 månaderna. Det känns ju inte som att alla vill göra samma sak. Nej. På plan. För vissa försvarar på ett sätt, vissa på ett annat. Det är en och en. Det är lite halvshow. Det tycker jag större. För som sagt, hade allting sett... Bara, det ser homogent ut och så vinner du en titel, men det ser inte ut som man har gruppen med sig.
Precis som Per säger, tyckte jag att det såg man ju i början av Postecoglous tid i Spurs, att ja, de spelar homogent, de spelar med den här brutalt höga pressen som jag visserligen tyckte var för naiv, men det var i alla fall tydlig identitet. Nu ser man inte det, nu ser man ett lag i spillor mångt och mycket i Premier League i alla fall.
Jag tror det är ett stalltips. Om de skulle lyckas vinna Europa League, blir han kvar då?
Ja, alltså jag menar, Spurs är svältfödda med titlar. Då har de också Champions League. Och han är ju omtyckt. Han är omtyckt. Ja, det vet man ju inte. Han är ju omtyckt. Ja,
det gör de ju, men...
Du får väl vara lite mer kritisk. Vad kommer att säga ut.
Jo, det är klart.
Men än viktigare, supporterna verkar ju älska honom fortfarande. Och sättet att han hanterar det medialt, sättet han hanterar sig själv är ju ändå, tycker jag, är liksom sympatiskt, och det gillar det ju. Men jag tror inte taktiskt sett och framgent för Tottenham att det är en bra lösning med honom med rodret.
Nej, och det är ganska intressant också med West Ham och Potter, som bara för man är svensk, man har snackat upp i alla år och han gjorde det i Chelsea. Där tror jag också är en nyckelmatch, för att visst att de ska ha ett projekt, allt tyder väl på att han ska få fortsätta, men du, en stor förlust liksom, för Potter inför en sommar när han ska få önska vilka spelare han ska bygga om. Alltså det är hans poängsnitt är riktigt svag också. Tar du Chelsea-tiden plus West Ham-tiden. Så att det gör ju att det blir lite mer delikat att titta på. Liksom. Det kan avgöra tränarens framtid.
Tottenham är ju kul att titta på i alla fall. Alltså, det kommer att gå upp eller ner, så det är ganska underhåll att titta på.
Jag tyckte den var väldigt, väldigt
när
kul.
När slutade du då?
Ja, det slutade ungefär efter första hösten med Postecoglou över rodret. Då var de Premier Leagues roligaste lag att titta på. De var naiva, men de löste det på ett bra sätt. Sen tycker inte jag av att vad bra. Det är roligt att titta på matcher där det är mycket mål. Ja, men
det är klart. För fansen vill ha segrar.
Det här. Och jag menar, så är det ju. Och jag menar, ja, jag kan tycka det är kul att titta på lag som är öppna, men det kan också vara, det har varit ett haveri tycker jag den här säsongen, och där känner jag nog mer för spelarna. Och om vi ser in på att prata om Lukas Bergvall, så otrolig säsong att göra i den kontexten tycker jag, att komma från allsvenskan, du är 18 år, du kommer in i ett lag där det är liksom öppna spel på alla sätt, och han har någonstans varit liksom den trygga punkten i det laget. Det gör hans säsongen mer imponerande tycker jag.
Men också tvärtom då, tänker på Kulusevski som vi pratade inför i början av säsongen, en av Premier League hetaste spelare. Nu har han varit skadad. Det är så viktigt också för det tycker jag. Det blir roligt att se Tottenham med Kulusevski på plan. Ja. Kan han komma tillbaka sista matcherna? För att, alltså, det var ju på vad skulle han ta vägen? Han var ju verkligen på gång. Så lika, nu har han gjort en okej säsong, men skadan gör det. Men Bergvall imponerar ju vecka ut och vecka in. Men nu var ju, det var ju Postecoglou som sa det, blytung skada.
Vi kan väl höra vad Lukas Bergvall sa efter det att kontraktsförlängningen 2031 blev klar.
I've signed a new contract with Spurs until 2031. So I'm really excited and really grateful for everyone helped me and for this journey to continue. It's a club with great ambitions. I'm really enjoying to be here and to play for this amazing football club. Yeah. I think I worked really hard for this, and with help from my teammates and the staff, I've developed a lot this season. If you compare to the beginning of the season, you know, I came from the Swedish league, have a lot to learn, needed to settle down a bit, but I think around Christmas and before that, started to get more time, you know, start to develop more, learn more, from help from the teammates and the staff. As you said, we have a tough season, but I think we've learned a lot, we've come each other even closer, and we still have a lot to do. So yeah, I'm just coming closer with them every day, training with each other every day, being in the gym, spending time with each other. It could be away games, home games, whenever we are with each other, we come close, yeah. Yeah, I've learned a lot, you know, coming to a new country, a new culture. Of course, I've had Dick, you know, helped me a lot in the beginning, but still, you know, living on your own, making food, everything. It's not only to be a footballer, to train every day, it's everything around. You have to take care of the car, house, apartment, everything, yeah. So, yeah, I think I've developed a lot as a person as well, yeah.
Solanke holds it up, has his help, and
unbelievable to score my first goal and such an important game in a 1-0 win. So yeah, really, really enjoyed that one. Yeah, driving the ball, you know, the physical part, like getting used to, because that was the biggest thing for me in the beginning. That it was like first few games, you know, and the first few trainings, I had like, you know, I had to getting used to it. I was not really there, but that's one thing, a big thing that I've learned this year. Short term, as you said, Europa. Of course, the goal is to win everything, and that's what we're trying to do. And with your Spurs fans' help, it will get much easier. So yeah, we really enjoy that one, and we go now on Thursday. Yeah.
Född 2006. Ja, det är ju ett äventyr, Jonas. Du har varit ute. Hur gammal var du när du drog till Holland?
Jag var 22 när du tog honom. 25 i England.
Ja. Ja. Att, men alltså komma ut, det är mycket som ska, han sa det i bilen, det räknar, det är allt möjligt där som ska.
Ja, men precis som grejerna han säger, som kanske låter ganska självklara, men just det, du ska klara dig själv. Sen har du ju mycket folk runt omkring som hjälper dig i det såklart. Men du har också en press som är brutal för en 18-åring och som folk som hela tiden bedömer dig och du ska hantera den delen. Och det faktum att du är där för att spela fotboll. Funkar inte den biten, då känner du dig väldigt alienerad och känner inte dig inkluderad på det sättet i en grupp. Jag, till exempel där var i Holland, hade stora problem första året och det var en stor omställning. Men han har hanterat den uppenbarligen väldigt bra.
Det är en känsla och tanke. Han är en ung kille, visst får han mycket hjälp, men han har tvingats mogna, som man säger själv i alla fall, snabbt.
Ja, verkligen. Och framförallt på fotbollsplanen, och att han har gjort samma saker. Man glömmer ändå inte första matchen när han dribblar och blir av med bollen, va? På eget, ut själv och Vicario, tror jag att det är brutalt. Och sen gör han samma sak och sen blir han hyllad för det. Alltså den mentala liksom, aspekten att han har klarat det, och det är ju Lukas Bergvall. Och sen måste jag, när man tittar på han, ser ju, han pratar om sin fysik. Han alltså, har ju fantastisk blick för spelet, bra spelfördelare. Men fysiken, alltså ett år till här, och bara åldersmässigt på honom, alltså bygga explosivt de där musklerna. Han kan ta stora steg redan till nästa säsong ytterligare. Det är därför jag tycker det ska bli så spännande att följa honom. Hyfsad signal också. Han hade ett antal år kvar. Ändå förlänger man kontraktet. Det han har skickat lite passningar till klubbledningen.
Ja, och sen också, jag menar, det har varit kul att se honom, tycker jag. Men återigen, jag ska inte skjuta ner på Postecoglou för mycket, men det har varit kul att se honom med en tränare som är lite mer struktur, lite mer skydd, lite mer hjälp på det mittfältet. Det är som sagt, det är väldigt öppna spel och det ställer höga krav, framförallt i den mittfältspositionen som man spelar.
Ja.
Var vi hem?
Du måste ut och jobba ju, och resa och packa. Du är inne inte på att hålla på
med det. Man lär sig det också, man utvecklas i det mer, va? Vilka grejer man checkar aldrig in och sådana saker. Niklas Ide kommer checka. Du är här på måndag, va?
Jajamän.
Är du här på måndag?
Är du petad?
Ja, men då hälsar du Niklas Ide. Tiki tacka på måndag, så är det full rulle med Premier League naturligtvis i helgen. Många marga matcher, spännande matcher, roliga matcher. Ha en underbar helg. Hej, hej.
Sändningarna presenteras av Nya Expect.